Det är sommarlov i början av 2010-talet i ett flickrum någonstans i Sverige. 11-åriga Alice sitter vid datorn och chattar med en kille. De har skrivit med varann länge, pratar om allt och hon börjar få känslor för honom. Men en dag förändras tonen.
Och han bad helt plötsligt om att jag skulle klä av mig och jag blev rädd. Jag blev förstelnad.
Det här kommer leda till att flera äldre män utsätter Alice för övergrepp och våldtäkter när hon bara är ett barn.
De kallar sig själva för sadister. De tyckte om när jag fick ont. De tyckte om när jag grät. De tyckte om när jag inte ville.
Petri Krim den här veckan, andra delen om sexualbrott mot barn, offren i barnrummen. Jag heter Linus Lindahl.
Och jag heter Petra Berggren. I det här avsnittet ska vi få träffa Alice som blev utsatt för övergrepp på nätet när hon bara var 11 år. Och när man hör hennes historia om hur det började och vad det ledde till så är jag helt säker på att man aldrig mer kommer säga hur går det ens till eller vilken tur att det bara händer på nätet när det handlar om sexuella övergrepp mot barn. Sånt som man faktiskt ibland hör.
Alice som vi kallar henne heter egentligen något annat. Hon är en av många som hörde av sig efter det första programmet som vi gjorde på det här temat om de poliser som identifierar barn som förekommer i övergreppsmaterial. För det är så att för varje sekund sprids ofattbara mängder av sånt material över världen och personerna som syns i bilderna och filmerna, de är riktiga barn.
Och vi vill varna för beskrivningar av sexuellt våld i det här avsnittet.
Men vi skrev om allt möjligt. Han undrade hur jag mådde och fanns för mig. Vi pratade om vad jag hade gjort under dagen och vad jag tyckte om att göra och ja, men allt. Så till slut så började jag ju få känslor för han fanns där. Han var fin.
Alice vet att killen hon chattar med är mycket äldre än henne. Han är vuxen och det är spännande. De hörs varje dag på MSN, chattprogrammet som dominerar vid den här tiden. Och när hon är i skolan så längtar hon tills hon kommer hem och kan logga in.
Ja, men vi brukar se varandra via MSN. Via cam. Jag såg han och han såg mig. Men sen en dag efter flera månader så pratade vi som vanligt. Och han bad helt plötsligt om att jag skulle klä av mig. Och jag blev rädd. Allt bara stannade runt mig. Jag blev förstelnad. Och jag sa, nej, det vill jag inte. Men sen så började han och, men snälla, det kan du göra. Så till slut så tog jag av mig min t-shirt. Så jag blev sittandes i BH och ja, det var sommar så jag satt i kortbyxor. Och satt där framför han och tyckte det var fruktansvärt jobbigt.
Det är första dagen på sommarlovet. Och där sitter hon med sitt långa bruna hår, sina blå ögon och sin lilla barnkropp. Avklädd och helt förstelnad framför kameran.
Sen ville han att jag skulle klä mig mer. Men då sa jag absolut nej, för det kändes så fel. Det kändes inte okej. Men då fick jag en bild skickad till mig. Och det var en bild på mig i BH. Och då skrev han att klär du inte av dig nu eller att du inte gör som jag säger så kommer jag sprida de här bilderna vidare. Och då stängde jag av mig en gång. Jag blev jätterädd. Jag skulle träffa en kompis samma kväll. Men jag kunde inte tänka på något annat än det här. Jag vågade inte säga till någon heller. För att jag kände mig så dum.
Ångesten river i 11-åriga Alice och det dröjer några dagar innan hon är tillbaka framför datorn.
Några dagar senare så loggade jag in igen och då började han skriva. Men då skrev han ju så han brukar skriva innan och då var han ju snäll och bad om ursäkt och sa att han inte skulle bete sig så här. Så då började vi hålla kontakten igen. Men efter några veckor så började det igen. Så det var liksom början. Då var jag fast där. Han hade de här bilderna på mig. Så jag klädde av mig mer och mer och mer.
Han hotar henne att om hon inte gör som han säger och klär av sig mer så kommer han att sprida bilderna på henne.
För jag vill inte att någon skulle se de här bilderna på mig. Så det slutade ju med att han hade ännu mer bilder på mig. Så han kunde få mig att göra princip vad som helst. Och jag blev på något konstigt sätt helt besatt i den här människan. Som samtidigt var så fruktansvärt elak mot mig. Men jag såg bara det fina. Samtidigt som han alltid fanns där för mig. Vi hade jättemycket kontakt.
På den här tiden var bilddagboken superpoppis. Det var en av Sveriges första stora sociala medieplattformar för unga. Man laddade upp en bild om dagen och så skrev man en kort dagbokstext till och så kunde man kommentera på varandras inlägg och sådär. Typ dåtidens Instagram. Och Alice var självklart med där och den här killen, han vill få kontroll över hennes konto.
Han ville kolla vem jag hade kontakt med över bilddagboken. Han ville se vilka jag skrev med. Så det slutade med att han fick inloggningen. Så han var inne där. Och de dagarna jag inte lyssnade på han. De dagarna jag inte ville visa min naken för han. Så la han ut det här på min bilderbok.
På Alices eget konto publicerar han bilderna på henne. Och alla hennes kompisar och hela skolan ser dem.
Det var bilder på mig i bio och trosor. Så alla mina kompisar såg det här, hela min skola. Jag blev utsatt. De tyckte jag var en hemsk människa. De tyckte jag var äcklig. De tyckte jag var en hora, en slampa. Ingen ville vara med mig förutom några enstaka. Jag vet inte om det var rädsla. Det var ju inte normalt. Tyckte mina klasskompisar att så här gör man ju inte. För de trodde ju att jag hade lagt ut detta.
Alice blir sjukskriven från skolan i ett helt år. Hon får göra en hel del skolarbete på distans och en lärare kommer hem till henne ibland.
Men kontakten med killen hon chattar med, den fortsätter intensivt. Vi kommer att kalla honom MSN-killen, för han kommer att spela en avgörande roll för vad som ska hända Alice. Efter att han har spridit bilderna så börjar andra män kontakta henne.
Jag hade ingen aning om vilka de var, men de var äldre. De flesta var liksom mellan 30-40 år. Vissa fyllde på min telefon. För var det ju kontantkort så de kunde fylla på telefonen så man kunde skicka mer nakenbilder så man kunde ha telefonsex. Ja, de gav mig pengar på det sättet. Och det här pågick ju dagligen, alltså dag in och dag ut. Jag mådde inte alls bra. Så vissa dagar jag inte orkade så drack jag alkohol. Jag var 11-12 år liksom. Och det var många dagar jag inte ville leva mer. För att jag var så fast i det här. Det fanns ingen utväg.
Männen som kontaktar Alice, de är väl medvetna om att hon bara är ett barn.
Ja, det gjorde de. De tände ju bara på det. Det fick igång dem ännu mer. Att jag var så pass ung. Det var många gånger de ville att jag skulle berätta min ålder. Det slutade även i att jag träffade killar på riktigt. Och då var jag 12.
Ett år passerar sedan den där första bilden på henne i bara BH spreds, så det blir sommar igen. Nu vill en av de andra killarna som sett Alice bilder på nätet träffa henne i verkligheten. Han bor i en annan stad och nu ska han resa till henne.
Han hade bara sagt att han ville träffa mig och att vi skulle prata. Det var det enda jag visste innan.
Hon har chattat med den här killen ett par veckor och hennes mamma har fått reda på att han vill träffa Alice och hon förbjuder henne att göra det. Men hon är livrädd för vad som ska hända om hon inte går dit. Så hon frågar honom om hon kan ta med sig en kompis till träffen, men det får hon inte.
Jag var jätterädd. Jag visste inte om jag skulle kunna ta mig därifrån. Om han skulle kidnappa mig eller om han skulle skada mig. Jag var jätterädd.
När han kommer fram så ringer han. Och han fortsätter ringa. Till slut svarar Alice och går motvilligt för att möta honom.
Men jag mötte han vid ett resecentrum. I en tågstation. Det var så här halvmörkt ute och vi gick bakom en buske, en sån lång buske. Alltså det var ju pang på ungefär. Vi gick från plats till plats. Han gjorde det på tre olika tillfällen eller på tre olika ställen. Det gjorde fruktansvärt ont, gjorde det. I hela kroppen liksom. Jag ville bara springa därifrån.
Men Alice vågar inte springa därifrån. Hon är rädd för att han ska bli arg om hon inte gör som han vill.
Min telefon ringde hela tiden och jag sa flera gånger att jag måste gå nu. Jag måste gå nu. Och till slut så sa han bara, okej, gå då. Då går jag direkt hem och jag går in på badrummet med en gång. Borsta tänderna och duschar och jag känner mig så fruktansvärt äcklig och smutsig. Och sen lämnar jag badrummet och då möter jag min mamma som bara frågar vad har du gjort? Och jag bara gråter och gråter. Och säger att jag ville inte. Och då ringer hon polisen.
Det tar inte lång tid innan polisen är hemma hos Alice.
Jag får berätta och sen får jag följa med polisen ut. Vi åker runt till alla de här tre ställena vi har varit på.
Hon får sätta sig i baksätet av polisbilen och åka med för att peka ut de platser där hon nyss blivit våldtagen.
Sen sa jag till polisen att han satt även och rökte i en sån här busskur när jag sa hej då. Så då antar jag att de ska säkra bevis och går dit för att leta reda på den här fimpen. Men då sitter han kvar där så de kan ta honom en gång.
Signalementet stämmer. Det är killen som våldtagit Alice som sitter kvar där på bänken. Han är själv ung, bara 18 år.
Medan han grips så blir hon skjutsad till sjukhuset och där gör de en gynundersökning. Sen väntar en mängd förhör hos polisen och hon får en advokat, ett målsägande biträde.
Då sa jag även till henne, för att jag ville inte att det skulle bli en rättsprocess, för att jag kände mig ju lika skyldig. Jag hade gått dit. Jag ville inte att det skulle bli någon rättegång. Jag ville inte att någon skulle bli dömd. Så jag sa till henne att jag inte ville leva mer. Och då hamnade jag på psykakuten. Och jag tyckte det var jättejobbigt. Jag ville bara hem till min dator. Jag ville bara hem. För jag var så rädd samtidigt. Vad som den här killen gjorde nu när inte jag kunde logga in på datorn. Vad hände bakom allt detta?
Hon är ett barn, inlagd på psykakuten. Och allt hon kan tänka på är vad MSN-killen gör med alla bilder på henne när hon inte har någon kontroll.
Jag tycker att jag har världens bästa jobb. Verkligen.
Helene Pansar är analytiker på polisens avdelning ISÖB, internetrelaterade sexuella övergrepp mot barn. Hon jobbar i Region Nord och en av hennes arbetsuppgifter är att ha riktigt bra koll på appar som unga använder.
Det som var poppis förra veckan, eller som man använde då, det använder man ju inte nu till exempel. Och det är allt ifrån vilka appar som ungdomarna använder mest frekvent till att vart pratar våra misstänkta, vilka chattappar använder de till exempel nu mot för en månad sedan. Och det är ju mycket av det min arbetsdag går ut på, det är att hänga med liksom, ha koll på vad det är som är inne nu liksom.
Där barn finns, där sker övergrepp. Vilken app eller vilket program det är har ingen betydelse. Det som spelar roll det är att det finns en chattfunktion.
Ett övergrepp kan ju ske på vilken form av app som helst. Och har en app eller ett spel eller liknande någon form av chattfunktion, så är det en risk. Och det spelar ingen roll om det här spelet är riktat mot alltså små barn kanske under 10, för har du ett intresse av barn så kommer du att söka dig till sådana appar eller spel där de här barnen är. Så fort det finns en kommunikationsväg så är det en risk. Så att det är absolut inte de här, bara de här vanligaste Snapchat, TikTok, Instagram, utan det finns ju oändligt många andra appar och spel där barn kan komma i kontakt med fel personer.
Det var på MSN som Alice blev utsatt för övergrepp, och både jag och Helene, vi slungas tillbaka till våra egna flickrum när vi tänker på det där chattprogrammet. Vi är båda två av MSN-generationen.
Kommer ihåg ljuden till och med när man fick meddelanden? Det var ju kul med MSN. Alltså det var ju roligt att prata med kompisar, och sen så kanske man pratade med någon som man inte kände. Alltså det var ju jättespännande och jätteroligt. Och det förstår jag, det är ju samma sak idag. Det är bara att nu har ju kulturen för vad som är, alltså vad ska man säga, normalt barn emellan också förändrats. Nu frågar ju barn direkt efter nakenbilder från ett annat barn på en gång. Jag tror inte att det har med sexuellt att göra, utan det är bara någonting som har blivit en form av kultur. Och när det blir en kultur så blir det också farligt. För nu inser ju inte barnen risken med att dela den här bilden, för att alla andra kompisar gör ju likadant. Och delar man då en bild eller en filmsnutt med fel person, så kan man ju råka jätteilla ut. Så att den här kulturen som har vuxit fram de senaste åren, den är väldigt oroväckande. Och jag skulle verkligen vilja få stopp på den om jag hade kunnat. Men nu kan man ju läsa chattar mellan barn liksom, som kanske är 10-12 år gamla, där de knappt säger hej och bara, har du, ja, men visa bild. Och då kan man ju tänka att ja, men det är ansikte, men det är inte det de skickar, utan de skickar ju på sin kropp liksom.
Alice ska tillbaka till skolan efter ett år hemma som sjukskriven sen bilderna på henne spreds.
Ja, det var jobbigt. Alla blickar, alla ord, ja. Men jag försökte ju låtsas som ingenting. Så har det ju varit hela mitt liv, att jag har försökt att stänga allt ute.
Samtidigt pågår rättsprocessen. 18-åringen, han som reste från en annan stad för att träffa Alice, han döms under hösten för våldtäkt mot barn. Och hon minns hur hon reagerade när domen kom.
Jag tror jag blev ledsen. För att jag kände sån skuld. Och det här ledde även till att jag blev fosterhemsplacerad. För att jag vet faktiskt inte varför jag blev det, men det var som att jag blev straffad för det här. Att det var, jag menar, att det var mitt fängelsestraff som jag fick för detta.
Alice separeras från sitt hem, från sina föräldrar och syskon, och blir familjehemsplacerad på en annan ort.
Jag mår fruktansvärt dåligt. Jag får inte ha min telefon, jag får inte ha min dator. Jag får
bara träffa min familj någon timme i veckan, tror jag det. Jag får inte gå i skolan. Jag börjar att tvinga mig själv att spy. Jag börjar att träna något fruktansvärt mycket. Det blir någon slags kroppshets, tror jag. Även att straffa mig själv, tror jag. Jag bor där fram och tillbaka tills jag ska börja nian. Jag får flytta hem, men sen så faller jag samma sak igen och så måste jag flytta tillbaka.
Varje gång hon får komma hem och få tillgång till datorn så fortsätter MSN-killen och de andra männen som utnyttjat henne att höra av sig. De har total kontroll över henne, upplever Alice. Hon gör allt de säger och vill, för hon känner att hon inte har något annat val.
Hon blir tillbaka skickad till sin placering. Men ett par år senare, när hon ska börja i nian, då får hon flytta till ett nytt familjehem. Och där finns inga regler.
De nya fosterhemsföräldrarna kollar aldrig vad jag gör på datorn eller telefonen. Det kommer ju i full gång igen. Jag har extremt mycket sexuella relationer över internet. Men det blir även mycket mer på riktigt. Jag smiter ut på kvällarna. Jag säger att jag är med kompisar fast jag är hos killar. Och då är jag bara 14-15 år. Jag träffar killar som slår mig, som sparkar mig, som binder fast mig, som filmar mig, ger mig alkohol, ger mig pengar. Det här går bara till farligare och farligare killar. De hade barn. De var gifta. Det finns så många hemska män.
Männen kommer oftast och hämtar Alice och kör hem henne till sig själva. Och så slår de igång kamerorna och filmar, berättar hon.
De kallar sig själva för sadister. De tyckte om när jag fick ont. De tyckte om när jag grät. De tyckte om när jag inte ville. Varje gång jag har träffat dem så har jag inte sett en självklarhet att jag ska kunna gå därifrån. Vissa är så farliga liksom. De tänker bara på sig själva. De bryr sig inte om jag blir allvarligt skadad eller om de faktiskt stryper mig till döds.
Är det främst vid strypvåld som du har varit som allra räddast?
Ja. Och de hårda slagen i ansiktet och magen.
En av männen som utsätter Alice döms till fängelse för våldtäkt mot barn. Då är hon 14 år. I domen står det: med övertalning, tvång och våld har han fått målsäganden att gå med på olika sexuella handlingar som dessutom i ganska stor utsträckning dokumenterats.
Men det är många händelser under de senare tonåren som Alice aldrig anmält. Hon har inte orkat, velat eller vågat.
Men jag har liksom inte velat att det ska komma fram. Jag har hållit det så hemligt. Jag ville inte att någon skulle få reda på vad som hände. För att folk skulle se hur dum jag var. Ja, det är så mycket liksom som har fått mig att hålla tyst.
Tror du att det finns någonting som kunde ha stoppat det här? Hade någon kunnat hjälpa dig? Vad hade du behövt?
Ja, att jag hade fått ordentlig hjälp för problemet. Och jag tror ju absolut att jag utvecklade ett sexmissbruk. Och då behövs det andra hjälpmedel än att bara prata om det jag varit med om. Alltså professionell hjälp som faktiskt kan sånt här. Jag tror inte det hjälper att gå hos en vanlig kurator samtidigt någon som hade berättat för mig att jag duger för den jag är. Att jag inte förtjänar allt det där dåliga. För det fick jag aldrig höra. Utan jag fick bara höra att allt var mitt fel.
Varför har du gjort så här? Varför lyssnar du inte på mig? Vad har du ställt till med? Och den reaktionen den är jättetuff.
Helene Pantzar, analytiker vid polisen igen. Hon och flera av hennes kollegor som jag pratar med säger att det här är en vanlig reaktion från föräldrar. Att de lägger skuld på barnet när övergrepp uppdagas.
Ja, det kan hända. Och det är tufft. Det är jättetufft att höra. För att jag förstår din initiella ilskan, för du blir ju rädd för ditt barns skull. Liksom. Och att bli rädd kan ju också bli att man blir arg. Och den reaktionen den är jättetuff. För att det hjälper ju ingenting, det snarare hjälper ju. För jag har full förståelse att du blir fruktansvärt rädd för ditt barns skull. Men när rädslan har gått över och du kanske har uttryckt det lite plumpt eller lite klumpigt för att du blir så rädd. Var så snäll och prata med ditt barn igen på ett bättre sätt. Så att de inte känner ännu större skuld och skam. Liksom. Det är jätteviktigt. För att oavsett vad som har hänt så är det aldrig barnet som har gjort fel. Aldrig någonsin. Och då vill man ju känna att ens förälder finns där och snarare håller om en och liksom, du kan prata med mig och jag finns här och du har inte gjort något fel. Inte tvärtom.
När jag och Alice pratar om det som hände henne så återkommer hon hela tiden till att känslan för henne var att allt faktiskt var hennes eget fel. Och hon skriver ett sms till oss, jag ska läsa det. Första gången jag fick höra att det inte var mitt fel så var det från dig.
Jag har bara hört att det är mitt fel och att det är mig det är fel på. Jag har blivit dömd om och om igen. Det är jag som har gjort fel. Och ifrågasatt, varför gör du det här? Hur kunde du ha gjort? Hur kunde du göra på det här sättet? Och hur kunde du göra detta? Det var bara att sluta.
Kunde du då som barn ändå förstå att det inte var ditt fel?
Absolut inte.
Alice berättar att de enda som hon kände riktigt trodde på henne, som hon kunde prata med, det var poliserna. Hon menar att de såg ju alla bevis, att det var hon som blev utsatt för brott, tvingad till det med hot, manipulation och våld. Poliserna, de ifrågasatte henne aldrig. Men inför sin egen familj så kände hon en enorm skam.
Jag kände mycket skuld i dem också, att jag drog ner dem i det här. Jag vet att det här tog fruktansvärt mycket uppmärksamhet ifrån mina syskon. Att allt handlade så mycket om mig och mina fel hela tiden, att det var så mycket runt mig hela tiden, att de kom sist, och det har gjort ont också.
För bara en kort tid sedan så begärde Alice ut sina journaler. Hon ville försöka förstå hur vården resonerade kring hennes behov av stöd, något som hon aldrig tycker att hon fick när hon var en ung flicka. Och så vill hon ta del av besluten kring familjehemsplaceringen.
När jag läste den här anteckningarna så fick jag reda på något fruktansvärt. Att när jag kom till det här familjehemmet så var det ju både 4 killar där. Och jag var liksom ensam tjej som barn. Så jag tyckte det var fruktansvärt att jag skulle bo ihop med bara killar. När jag precis har blivit våldtagen och allt som har hänt över nätet. Det tyckte jag var jobbigt. Men i de här papprena så står det att familjehemsmamman var orolig för mig. Så att alla sov med låsta dörrar för att de trodde att jag skulle förgripa mig på dem. Och jag blev så ledsen att jag låg där i mitt rum och var orolig att något skulle hända mig. Och de andra hade sett mig som ett monster, liksom, att en 11-årig tjej kan liksom förgripa sig på dem.
Hur reagerar du när du fick läsa det?
Jag blev jätteledsen. För att jag har funderat på det här i många år, att varför satte de mig med 4 killar när jag, alltså, allt jag har varit med om, och så hamnar jag
Där och jag har liksom alltid tyckt det har varit jobbigt. Att, ja men jag har ju varit rädd att det ska hända igen. Sen att de tror, alltså det var ju som att de ansåg att det var mitt fel att allt hände. Att det var jag som hade bett om att bli våldtagen liksom.
Flera studier, både svenska och internationella, visar att övergrepp på nätet där barnet inte har träffat förövaren kan få lika allvarliga konsekvenser som övergrepp som sker utanför nätet. Och det finns några faktorer som kan komplicera påverkan av övergreppen om man utsätts online. Det visar en studie från Göteborgs universitet.
En av dem är att förövaren har möjlighet att kontakta barnet dygnet runt. En annan är känslor av skuld och skam över att ha tvingats ta en aktiv roll i övergreppet. För när man utsätts på nätet är det ju vanligt att en gärningsperson förmår en att utföra våldet på sig själv. Och så rädslan över att bilder eller filmer från övergreppen ska spridas. Man har också gjort en studie där man har kollat på 50 domar som gäller övergrepp på nätet och som inkluderade 122 barn. En majoritet av de barnen har beskrivit att de kände att de inte hade något val när de tvingades till övergrepp och att de var rädda för att någon skulle få veta vad som hänt.
Ja, i den här studien så beskriver man också att de här barnen, de har en begränsad förmåga att kunna värdera hur trovärdiga hoten är. Det är jättesvårt för dem att avgöra om är de här hoten på riktigt eller inte. Och därför är det naturligt att barn, de gör som de är vana att göra. Alltså att lita på vuxna och göra som de blir tillsagda. Brottet barnpornografi, som kan innebära att både framställa, överlåta eller inneha övergreppsmaterial, det har ökat med 76% på ett år, från 2024 till 2025. Det här är enligt färsk statistik från Brottsförebyggande rådet. Och en bidragande förklaring till det här är att polisen får fler internationella tips.
Tyvärr så kan vi ju aldrig liksom, vi kommer ju inte få bort de här, alltså filerna på barnen från nätet. Så att på något sätt hoppas jag att de ändå ska känna att vi står på deras sida, att de inte står själva i det här. Att vi kan liksom ge dem någon form av trygghet i och med att vi är så tydliga med att det här är inte ditt fel. Du har inte gjort något fel. Ja, de ska inte behöva bära det här själva. Men jag förstår ju helt och fullt den här rädslan, och den finns ju där. Att någon ska se och ja, kanske sprider dem igen liksom. Och byter man skola, då kanske det kommer någon ny och sprider och så vidare.
En annan utveckling som Helene Pansar och flera av hennes kollegor nämner som oroande är att vissa tingsrätter inte vill ta del av övergreppsmaterial i rättegångar.
Det här är ju barnens enda möjlighet till att få upprättelse för det de har blivit utsatta för. Och väljer rätten då inte att visa det. Men samtidigt ska de göra en bedömning på ett material som de bara har läst, ja, min eller mina kollegors beskrivning av i text, så tycker jag att det blir felaktigt.
Inför en rättegång väljs oftast ett antal bilder eller filmer ut som ska spegla hela brottet. Det beskrivs också i text, som Helene Pansar berättar här.
Om vi förväntar oss att barnen som har blivit utsatta för det här våldtäkten eller sexuella övergreppet eller vad det nu må vara, som finns i den här filmen eller bilden, ska kunna hantera det här traumat och sen växa upp och bli en fullvärdig människa i samhället, så måste ju rättsväsendet stå upp för barnet och liksom titta på det de blivit utsatt för, ge dem upprättelse, låta dem få sin röst hörda i rättegången fullt ut, snarare än att läsa min textbeskrivning i ett protokoll och nöja sig med det.
Tanken är att rätten ska ta del av och värdera allt relevant bevismaterial i en rättegång för att kunna avgöra målet. Och domstolen, de får endast döma baserat på det material som har lagts fram vid rättegången.
Även om vi beskriver filerna bra, så är det ju stor skillnad mot att titta på en bild där ett barn blir utsatt, eller att titta på en film där man hör med ljud också, där man hör barnet. Det är en otrolig skillnad. Jag blir väldigt frustrerad när jag kanske är inbjuden som sakkunnig eller vittne till en förhandling och så sitter man där och så, nej men vi ska inte visa något material. Jag tänker, men det här är ju barnens enda möjlighet, att det här har jag blivit utsatt för. Ge barnen möjligheten att få synas och höras, för det här är deras enda chans i vårt rättssystem. Och sen kan de göra sin bedömning om vad påföljden ska bli efter det. Det är en stor skillnad att se. Ljudet är oftast värst. Det är tuffast. Så stänger man av ljudet, då kan man titta på en stumfilm om man bara liksom vill se vad händer i filmen till exempel. Men ljudet är ju värst.
När jag och Helene Pantzar pratar om hennes arbete så fastnar jag vid en grej som hon säger. Att ibland så ser hon barn växa upp framför förövarnas kameror.
Du kanske ser det här barnet bli utsatt då för någonting. Och sen så känner du igen miljön liksom, där barnet är. Och sen så följer du det här barnet under många, många år och ser det växa upp liksom, på bild och i filmklipp liksom, och bli fortsatt utsatt. Och det är jobbigt att veta att det här barnet liksom har tillbringat hela sin barndom i den här miljön. Tills att de inte längre är intressanta för de som är attraherade av barn. För att då blir de för mycket en kvinna eller en man. Liksom. Och det är tufft.
Det är ju precis så som Alice har beskrivit hur det var för henne.
Ja, de bad mig att berätta min ålder. Många gånger, det gjorde de.
Vad tänkte de om det då, när de här vuxna männen ville höra dig berätta att du är ett barn?
Det värsta var att när jag blev lite äldre så blev jag rädd för att bli 18. För att då ville inte de ha mig längre. Och det är så hemskt att tänka så nu. Men det var så det var. De ville ha små unga tjejer. Och det var jag. Jag var ett objekt. Jag var fängslad och en leksak för alla hemska, vidriga män. Men jag trodde ju att mitt liv skulle sluta illa med tanke på att alla sexträffar bara blev värre och värre och värre. Men sen träffade jag han som idag är min sambo.
Alice har aldrig varit kär och hon tänker att det kommer hon inte att bli. Hon känner ingen tillit till män och hon tror att det livet hon lever, det kommer hon för alltid vara fast i. Men det finns en kille där på gymnasiet. De har gemensamma kompisar och de lär känna varann. Och de är vänner i flera år innan Alice förstår att det här är något annat. Det här är kärlek.
Och han såg ju mig för den jag är och inte för min kropp eller för sex. Han brydde sig ju inte alls om det. Så det var ju många gånger när vi bråkade och jag kunde fråga honom att varför slår du mig inte? Alltså det är så konstigt. Eller när vi hade sex och hur kan du ha så här mjukt? Hur kan du inte skada mig? Jag hade ju så vriden bild av vad sex faktiskt är. Det är som att jag och min sambo kommer från två helt olika världar. Han har alltid brytt sig om mig och han har alltid varit snäll mot mig. På riktigt. Inte för att få någonting tillbaka.
Alice försöker avsluta kontakten med männen som utsatt henne för våldsamma övergrepp. Hon försöker att förklara att hon inte kan träffa dem mer, att hon inte längre är till salu.
När jag väl skaffade pojkvän så blev ju de här killarna galna på mig. Att jag inte kunde träffa dem. Vissa blev jättearga. Vissa accepterade inte. Att jag kommer att hämta dig ändå. Jag kommer ta dig. Och jag blev rädd. Jag blev rädd att någon, att de skulle kidnappa mig. Eller ja.
Alice nya pojkvän vet om vad som hänt. Hon berättar för honom om det våld hon levt i och han stöttar henne. Han finns alltid där, men det är ovanligt för henne och det är inte helt enkelt att våga välja det nya, trygga livet.
Nej, under den här tiden så faller Alice tillbaka flera gånger och tar själv kontakt med män, även med MSN-killen.
I början tyckte jag det var väldigt jobbigt att jag inte blev straffad. Så jag började ju att tvinga mig själv att spy mycket mer. Och samtidigt så var det ju skönt att slippa och vara rädd för de här nya mötena. Och ha någon som faktiskt finns där. Ja. Men ja, det kändes fortfarande tomt att det inte var något farligt. Men sen så blev jag gravid. Och det fick mig att aldrig glida tillbaka till det där igen. För det var ju många gånger jag gled tillbaka. Men han hjälpte mig på rätt spår igen. Men den dagen jag blev gravid, eller fick reda på att jag var gravid, så slutade jag och spy och inte träffa de här dumma killarna igen.
Alice väntade en pojke. Och så fort hon fyllde 18 och blev fri från placeringen i familjehemmet så flyttade hon och hennes stora kärlek ihop. Och hon ser det lite som att de som till slut skulle rädda henne faktiskt var två män. Hennes sambo och sonen i magen.
Jag vill inte veta vad som hade hänt utan dem, nej. Men jag tror inte alls det hade slutat bra.
Hur tror du det hade slutat då?
Jag tror att de hade tagit livet av mig. Eller fått mig att avsluta mitt liv om inte de hade gjort det.
Idag lever Alice med sin sambo och deras två barn.
Det går liksom inte att jämföra idag och då. Men idag har jag ett helt vanligt liv. Det har jag absolut inte haft tidigare. Jag har två barn, helt underbara barn. Och är fortfarande tillsammans med min sambo som räddar mig ut detta. Och jag jobbar och går hos psykolog, har jag börjat med igen. Har absolut inte den det tankesättet jag hade då. Det går bättre och bättre för varje dag. Ibland kommer ju minnena tillbaka. Men nu har jag ju någon att dela dem med. Och ger pepp och försöker ändra tankesättet liksom.
Det är svårt för henne själv att förstå hur liten hon var när övergreppen tog över hennes liv.
Men idag när jag ser liksom, men som mitt syskonbarn är 11. En 11-årig tjej. Det är så ofattbart att tänka att jag var så där liten liksom, när någon tog över mitt liv. Att någon kan vilja någon så ont, ett barn. Jag får så ont i hjärtat, det är så oförståeligt. Helt galet. Hur kan man bli så? Hur kan man bli så ond? Hur kan man tända på ett barn? Jag förstår inte.
Alice vet precis vad hon skulle säga till sitt 11-åriga jag om hon bara kunde få spola tillbaka tiden.
Dölj ingenting. Berätta. Du gjorde inget fel. Det var aldrig ditt fel.
Du har hört Petre Krim om offren i barnrummen.
Vi har varit i kontakt med MSN-killen som säger att han ångrade det han gjorde. Han bär med sig det än idag och önskar att det kunde vara ogjort. Producent för det här programmet var Jenny Hellström och ljudet det sköttes av Fanny Hedenmo och Johan Hörnqvist.
Tipsa oss om sånt du vill att vi ska ta upp. Du når oss på p3krim@sverigesradio.se eller på 073 461 2915. Där når oss också på Signal.
Och så finns vi på Instagram, där heter vi P3krimpodden. Och vi finns också på TikTok. Jag heter Petra Berggren.
Och jag heter Linus Lindahl.
En produktion av Tredje Statsmakten Media för P3, Sveriges Radio.